Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Vi är nu en bit in i april och vädret är just så lynnigt som det ska vara. Ena dagen sol, värme och t-shirt. Nästa dag regn, blåst och kanske till och med snö. Det får mig att tänka på en vårdag för några år sedan då min äldste son och hans vänner nyss skaffat moped. Från ingenstans kom en härlig temperatur på 20 grader och sol. Ett gäng överlyckliga grabbar packade badkläder och puttrade ner till sjön. Efter en stund kom de tillbaka. Det hade inte blivit något dopp eftersom isen fortfarande låg kvar. Ja, så kan den svenska våren te sig. Dagens tips kommer från Agneta Tomtlund som bor ganska nära Tappers grav och som ibland promenerar förbi skylten med hans namn då hon är ute med hundarna. Jag vill varna för ett riktigt obehagligt avsnitt och att jag kommer att tala om suicid och jag berättar för er om Tappers grav. Berättelsen om soldaten Tapper och hans grav är inte enkel att berätta. De källor som finns är främst byggda på berättelser från de gamla människor som i barndomen fick höra av sina far- och morföräldrar om det rysliga som hände med Tapper och hans kvarlevor. Vad som verkligen stämmer är omöjligt att säga. Inte ens namnet på detta avsnitts huvudperson tycks helt självklart. På hans gravkors står det dock J.J. Tapper, Jon Jonsson Tapper. Och det är det namn jag väljer att använda. Men minnet av Tapper och hans grav lever kvar i trakten kring Enånger i Hälsingland. Och en berättelse värd att berättas, det är det. Den är så hemskt vidrig att det är svårt att ta in. Men som jag nämnt i tidigare avsnitt så var Hälsingland ett Sveriges svar på Vilda Västern under 1800-talet. Vapen, sprit och ett våldsamt och syndigt levande var verkligheten för hälsingeborna. Så kanske hände faktiskt detta smått otroliga verkligen J.J. Tapper, just så som det berättas. Jon Jonsson föddes i Larsbo år 1792 och var ett av 9 syskon. Fadern arbetade på Larsbosågen och modern skötte om hemmet och barnen. Det var en mycket fattig uppväxt som Jon och hans syskon fick i de hälsingska skogarna. Vintrarna var långa och kalla. Möjligheterna till att äta sig riktigt mätta, sällsynta. Men de var inte ensamma om att ha det så. Sågverksarbetarens barn hade det som så många andra barn under 1800-talets början. Hos unge Jon fanns drömmen om att se något mer. Något som inte var skog, skog och åter skog. Dessutom behövde syskonen lämna hemmet allt eftersom. Så många halvvuxna barn gick inte att utfodra. För Jon blev svaret efter en tids kringflackande, Stockholm. Där tog han tjänst som livgardist till häst och erhöll soldatnamnet Tapper. I 4 år ingick han i den svenska armén. Jon Jonsson Tapper var troligen med och stred i Norge år 1814 i det som kom att bli Sveriges hittills sista krig. Och det ska ha varit i Norge. Han skadades så illa i benen att han senare tvingades att använda kryckor. Och i och med skadan var den militära karriären över och dryga 20 år gammal vände Tapper åter till sina gamla hemtrakter i Hälsingland. Det jobb som stod till buds för den invalidiserade mannen då han kom hem igen var kolarens och Tapper arbetade under Långvinds bruk. Han bosatte sig på Körsåsen i Trönö varifrån han utgick till de olika milorna som han vaktade. Genom att täcka en hög av ved med jord, torv, gräs och sand förberedde Tapper kolmilan. Därefter tände han på och så sattes förkolningen igång. Milan fick inte brinna med öppen låga utan måste pyra. Precis lagom mycket syre måste tillföras för att veden skulle kunna bli till kol utan att för den skulle brinna upp och bli till aska. Tapper vaktade milan under de veckor då träet långsamt förvandlades till kol. Därefter grävde han fram de svarta sotiga bitarna som skulle forslas vidare till järnbruk och hyttor. Under åren träffade Jon Jonsson Tapper en kvinna som han gifte sig med och han tycks också ha fått ett eller flera barn. Torpet på Körsåsen låg mycket oländigt till, mitt ute i skogen och utan ordentliga vägar. Vintertid var familjen tvungen att jaga och fiska för att ha någonting alls att ställa fram på bordet. Åren gick och vinterns hunger var ofta svår. Sommaren 1852 gick Tapper, som då hunnit fylla 60 år, och oroade sig för den kommande vintern. Han fasade för kylan och hungern. Sakta började en plan ta form i hans huvud. I de storsträckta hälsingska skogarna betade hästar fritt under de ljusaste högsommarveckorna. Tapper visste att det ansågs säkert och var ett bra sätt för hästjägarna att få djuren att äta upp sig inför hösten. Men ibland måste väl en häst försvinna? Det vore möjligt, kanske till och med troligt, med tanke på de vilda djur som levde i hälsingeskogarna, funderade Tapper. Om en häst försvann så skulle alla tro att det var en varg eller kanske björn som varit framme. Kött från en hel häst skulle göra stor skillnad för Tapper och hans familj under vintern. Det kanske till och med skulle bli skillnaden på liv och död. Och så tog Jon Jonsson Tapper det beslut som förändrade allt för honom. Han fångade in en av de lösspringande hästarna och dödade den. Därefter flodde han djuret och styckade upp kroppen. Matförrådet fylldes utan att någon av bönderna tycktes ha reagerat på att det numera var en häst mindre som sprang ut i den sommargröna skogen. Men så kom augusti månad och bönderna började hämta hem sina kreatur. Snart uppdagades det att en häst var försvunnen. Tapper låtsades som ingenting och hoppades på att bonden som planerat skulle tro att det varit rovdjur i farten och acceptera förlusten. Men så blev det inte. Istället ordnades en skallgångskedja efter det försvunna djuret. Om det rivits av varg eller björn så borde ju några spår finnas kvar, menade bönderna. Naturligtvis var sökandet utan resultat. Köttet låg ju styckat och saltat hemma hos Tapper. Och trots att han skött bortförandet av hästen med största diskretion så föll ögonen snart ändå på honom. Kanske helt enkelt för att han var den som bodde längst in i skogen. Länsman Jonas Stakel tog med sig fjärdingsmannen i Enånger till Körsåsen för att hämta in Jon Jonsson Tapper på förhör. Tapper följde motvilligt med de båda männen tillbaka mot mer bebodda trakter. Men inom honom gnagde känslan om att han var körd. Hästtjuvar var mycket illa sedda och han skulle inte lyckas bortförklara allt hästkött som fanns i hans hem. Vissheten kröp sig på om vad han måste göra. Efter en stunds resande bad därför Tapper om lov att få besöka ett dass då nästa möjlighet gavs. I Boda stannade hästskjutsen till och Tapper visades till ett avträde. En bit bort väntade de två lagens väktarna på att kunna fara vidare. Men det dröjde. Länsman ropade till Tapper att skynda på utan att få svar. Han tog då med sig fjärdingsmannen bort till dasset och med gemensamma krafter bände de upp plankdörren. Där inne låg Jon Jonsson Tapper i en pöl av blod. Han hade tagit sitt eget liv genom att själv skära av sig halsen. Chockat konstaterade länsman att det inte fanns någonting mer att göra i ärendet. Häststölden kunde betraktas som uppklarad i och med Tappers agerande. Kroppen i dasset var så död som en människa någonsin kunde bli. Men det var inte möjligt för de båda lagens väktare att ta de blodiga kvarlevorna med sig från platsen. Istället fick de hjälp att placera Tappers kropp i ett spruthus i Boda. Där skulle den ligga i väntan på begravningen. Men det var lättare sagt än gjort. För det var inte bara att ordna med en begravning för Tapper. Han hade tagit sitt eget liv och en självspilling fick inte begravas på kyrkogården. Dessutom hade det ju visat sig att Tapper var en simpel hästtjuv och inte heller brottslingar skulle begravas i vigd jord. Kanske var det därför jordfästningen drog ut på tiden. För plötsligt hade hösten gått så långt att det blivit tjäle i jorden. Hela den långa vintern 1852-53 låg Tappers kvarlevor kvar i det kalla spruthuset. Kylan gjorde att kroppen hölls fryst och att förmultningen avstannade. Men Bodaborna ogillade starkt att ha ett lik i spruthuset hela vintern. Han kunde ju gå igen. Spökhistorierna avlöste varandra och folk gick omvägar om de måste passera förbi Tappers tillfälliga viloplats. Då våren kom, och därmed också plusgraderna, blev situationen ohållbar. I takt med att snödroppar tittade fram mellan snödrivorna så började en fruktansvärd odör sprida sig från det lilla huset där liket låg. Det spelade ingen roll att man inte kommit fram till vad som skulle göras med kvarlämningarna efter Tapper. I spruthuset kunde han inte ligga längre. Kring påsk tog några av byns smeder på sig att flytta bort liket. Det var en minst sagt otrevlig uppgift och för att klara av den så stärkte sig de med flera supar var. Då fyllan kom försämrades luktsinnet och kanske kunde också äckelkänslorna naggas något i kanten. Det var ingen angenäm uppgift de lovat att genomföra, smederna. Men som så ofta förr gick supandet över styr. Männen blev rejält berusade och skränande gick de mot spruthuset. Några pojkar följde efter för att få se det spännande som nu skulle ske. Stanken som slog emot den berusade processionen då de öppnade dörren var förfärlig. På vingliga ben baxade de främsta kararna in en trälor där de skälpte över kroppen. Men huvudet, som ju redan vid dödstillfället suttit löst, lossnade från kroppen och damp i backen. En av männen lyfte då upp det och tryckte fast det på en påle. Med denna makabra trofé tog han sedan täten i det tåg som skulle vandra till en förutbestämd plats. Troligen gränsen mellan tre socknar, Arbrå, Nianfors och Enånger. Människorna i Boda kunde förfärade bevittna hur en samling berusade män körde Tappers halt förmultnade, stinkande lik på en tvåhjulig träkärra ut ur byn. Som en vidrig påminnelse om att aldrig stjäla en häst och aldrig bli en självspilling blickade Tappers tomma ögon ner mot ortens ungdomar från den upphöjda positionen på trästören. Så stämde liktåget upp i en psalm och försvann ur synhåll. Men den lilla gruppen kom inte långt. Vägen var gropig och männen allt fullare. Plötsligt tippade kärran med trälåren och liket föll ur. Männen såg förtvivlade på det stinkande bylte som en gång varit soldaten Tapper. Det var betydligt besvärligare att rulla kärran än vad de trott. Och stanken, ja den var outhärdlig. Dessutom hade några av männen däckat längs vägen. Och varför skulle de egentligen slita så? Undrade en av smederna. Tapper skulle begravas i ovigd jord. Det innebar ju egentligen all mark som inte var inom kyrkogårdsmurarna. Dryckesbröderna instämde med nickningar. Diket till exempel, det var ovigd jord, menade smeden. Jo då, ingen sa emot. Och så välte de numera redlöst berusade kararna hela låren av vägen. Sedan raglar de tillbaka in mot Boda. Bönderna på orten insåg med förtvivlan att problemet inte åtgärdats utan bara förflyttats. Med spadar och spett begav de sig till diket. En bit in i skogen grävde de en grop där de sedan sänkte ner trälåren med den förmultnade kroppen. Om huvudet kom med i graven är oklart, men marken var hård och grävandet slitsamt. Det djup som förespråkades på kyrkogårdar gick inte att komma i närheten av. Efter att ha skyfflat jord över locket var träet endast hjälpligt övertäckt. Men problemet kunde ändå anses vara ur världen. Saken var dock inte utagerad i och med det. Berättelsen om soldaten och kolaren Jon Jonsson Tapper och hans fasansfulla gravtåg levde kvar bland människorna i byn. Det var obehagligt att gå ensam förbi Tappersgraven då det var mörkt. Det dåligt täckta locket syntes så småningom på gravplatsen, och då träbitar eller benrester hittades i naturen så sa man att de troligen kom från graven. På en punkt längs vägen fanns ett gupp som skakade om vagnarna som passerade. Det sades bero på Tappers lårben som hamnat där under vägruset som en ständig påminnelse till de förbipasserande om hans öde. I början av 1900-talet restes ett järnkors på den plats där man då trodde att graven fanns. Senare har även en informationsskylt om Tapper och hans öder fått göra korset sällskap. Soldaten och kolaren Jon Jonsson Tapper var en mycket enkel man. Han fick ingen riktig grav på grund av sitt brott och sitt självmord. Men säga vad man vill. Av alla människor som deltog på Tappers gravtåg så är det troligen bara han som än idag lever kvar i folks minne.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Det var berättelsen om Tappers grav. Ni kanske märkte att jag var lite extra försiktig med att påstå att detta händelseförlopp verkligen var det som hände för 170 år sedan. Dels beror det på att de källor jag hittat består av nedskrivna berättelser från folk som återgivit vad de hört från sina förfäder. Andra och tredjehandsuppgifter således. Inga samtida tidningsklipp eller liknande fanns att finna. Och det är inte så konstigt kanske. Självmordet på dasset var troligen inte nyhetsstoff, om nu informationen ens kom till en nyhetsredaktions kännedom. Och gravtåget var ju tänkt som en bortforsling av kroppen, inte ett fylleslag med tappat lik. Kanske skulle någon tidningsman intresserat sig för händelsen i efterhand, om det kommit till hennes vetskap, men med tanke på hur avlägset Boda låg med den tidens färdmedel så är det inte så troligt att berättelsen om Tappers kropp kom till tidningsfolkets kännedom, förrän möjligtvis efter att nyhetsvärdet var över. Att jag inte hittar samtida information behöver inte innebära att berättelsen är osann. Men hade jag funnit samtida klipp om händelsen så hade det såklart ökat trovärdigheten. För det är en del i berättelsen om soldat Jon Jonsson Tapper som jag inte riktigt får ihop. Om nu Tapper skar halsen av sig på dasset, varför lades då kroppen i ett spruthus i Boda där den fick ligga i ett halvår? Det ska ju ha funnits en hustru till Jon Jonsson Tapper och minst ett vuxet barn. Brydde de sig inte alls? Var kanske skammen över häststölden och självmordet för stor? Och även om Tapper inte skulle begravas i vigd jord så måste väl ändå samhället haft rutiner för vad man gjorde av de kroppar som inte platsade på kyrkogården. Att länsman Jonas Stakel tvingades lägga in den död i spruthuset en eller ett par nätter, absolut, det låter rimligt, men sen då? Var det något som folk visste vid den här tiden så var det att döda människor luktade om de inte kom i jorden. Under den kalla vintern kunde begravningar skjutas upp på grund av kärlen. Liken lades då i ett kallt utrymme i väntan på begravning. Vissa kyrkor grävde på hösten en stor flerpersonsgrav där vinterns döda tillfälligt fick vila, för att sedan komma i en egen grav då marken mjuknat. Men Tapper dog i augusti. Det fanns tid. Sen finns det ytterligare en aspekt. En död person som inte kommit till jorden kunde gå igen. Det var väldigt vanligt att folk trodde så, mer regel än undantag. Och den som inte kommit till jorden var helt enkelt inte över på andra sidan, utan kunde återvända och spöka. Människorna i Boda var rädda för att gå förbi spruthuset under vintern då självspillningen och hästtjuven Tapper låg där död. Skulle Bodaborna inte gjort allt för att bli av med kroppen innan hösten och vintern slog sitt kalla grepp kring den hälsingska naturen? Människor hade veckor, kanske månader för att lösa problemet innan marken fryst. Var den långa väntan på begravning måhända ett resultat av dåtidens byråkrati? För hade familjen Tapper, länsman Stakel eller Bodaborna ansvar för att lösa frågan om begravning? Och Tappers familj, hur tog de hans död och det som sen skedde? Skämdes familjen för hans brott? Eller var de enbart förtvivlade över det som skett? Jon Jonsson Tapper hade ju stulit och slaktat hästen för att de skulle slippa hungra. Och hur gick det för familjen sen? Det vet vi inte. Men ingen tycks ha haft deras känslor i tanken under hanteringen av Tappers kropp. För då våren kom och kroppen började lukta något alldeles förfärligt så måste ju liket bort. Att ett gäng kara då valde att supa till för att klara uppgiften, det är säkert möjligt. Även om man normalt behandlade de döda med respekt så var det inga problem att vara full i samband med till exempel gravöl. Så kan det säkert ha gått till. Men det där med huvudet, skulle verkligen någon satt huvudet på en påle och vandrat med det i täten av processionen? Detta samtidigt som de andra av någon form av respekt sjöng en psalm. Det rimmar illa tycker jag. Kanske på medeltiden men på 1870-talet. I så fall för att huvudet suttit på en brottsling. Kanske är berättelsen om Jon Jonsson Tapper kryddad. Låg han verkligen så länge i Boda? Var det kanske egentligen bara en månad? Träddes hans huvud på en påle eller var det egentligen så att det bara föll av kroppen då han lyftes över till trälåren och sedan snabbt lades tillbaka igen? Berättelsen kan mycket väl ha utvecklats likt viskleken och bättrats på efterhand under berättandets gång. På 1800-talet och långt före dess så var hörsägen ett vanligt sätt att underhålla varandra. Människor som kom till ett nytt ställe berättade om något de sett eller hört. Kringresande säljare och luffare blev informationskällor och sagoberättare. Berättelsen om Tapper är både underhållande, läskig och uppbygglig. Så här illa kan det gå för en som själ. Svårigheten med att ta hand om döda kroppar kändes igen av alla och en var. Men det berättar också om livsvillkoren för de människor som tvingades bo allra längst in i skogarnas djup. Tyckte de människor som fick höra talas om Tapper synd om honom? Tyckte de att gravtåget var en lustig eller ogudaktig detalj? Det vet vi inte. Förmodligen var väl reaktionerna olika. Men någon tyckte efter ett 40-tal år att hästtjuven Tapper förtjänade något slags gravmärke. Om korset av järn hamnade rätt, det vet vi dock inte. Kanske är det dags för en historiker att undersöka Tappers grav ordentligt och se om det verkligen ligger en kropp där i skogen, nära järnkorset. Eller så låter vi berättelsen vara. För den säger väldigt mycket om dåtidens livsvillkor för folk. För de människor som arbetade långt ut i skogarna hela vintrar, utan ordentligt med mat. De människor som tvingades begrava sina anhöriga ihop med andra i väntan på våren. Och de som gick omvägar av rädsla för att ett lik skulle gå igen. Så om du någon gång besöker Tappers grav, så kan du sätta en blomma där och tänka på alla de människor som levt i trakten långt innan dig. Och mig hittar du på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att du har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.